Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Ja, och jag tog mig hit med en Bolt i morse. Sysa fram.
Då har vi två Malmö-profiler som åker elsparkcykel.
Ja.
Du och Jonathan Unge.
Ja, han också det. Ja, just det. Jag har hängt med hans tjej också. Hon gör också det. Nu när boken har gått bra så behöver man börja känna folk. Ja.
Det här är det andra avsnittet av Gräv bort Skåne. Jag heter Ida Elmedal.
Jag heter Maria G. Franke.
Och jag heter Raka Chokri.
Och idag har vi med oss en gäst också. Amanda
yes.
Romare.
Hej!
Hej. Känd för boken Halva Malmö består av killar som har dumpat mig. Det är en fantastisk titel, den är väldigt lång också.
Ja men tack, den kom helt organiskt när jag vandrade utanför Coop Folkets Park och hade blivit dumpad och grät.
Är det sant? Och så
ja. Så kom den och så tänkte jag ändå, det där var passande.
Ja. Boken har ju verkligen varit en mega succé får man nog lov att säga. Och nu ska den också bli tv-serie. Det är därför vi frågade dig för du vill komma hit och snacka lite. Men det kanske finns några lyssnare som inte har läst den. Vill du berätta vad den går ut på lite kort?
Ja, men det handlar om att jag också kände ett brinnande behov, om man säger så, att gestalta liksom hur det är att dejta väldigt filterlöst, alltså liksom, eller så här, liksom att man att gestalta hur det verkligen är, liksom osäkerheten, paniken, liksom besattheten. Så det är en bok som liksom, ja, handlar om jakten på tredje dejten och som väver in mycket humor och sorg i att försöka hitta kärleken.
Det jag hade tänkt säga var att halva Malmö består av tjejer som vill bli bästisar med Amanda Romare. För att när vi drack öl förra veckan så nämnde jag det för några kompisar och de bara, jag älskar henne. Man bara, har du träffat henne? Nej, men boken. Det är något med att ha skrivit en bok som är så här, liksom blottar sårbarhet som gör att folk blir helt tokiga.
Ja, men det är ju
och en bra bok också.
Jättekul att höra. Men också så här, när man är en människa med prestationsångest och ångest i allmänhet så känner man ändå bara en press av att göra folk besvikna.
Men hur har det varit efter att boken har kommit? Har det varit så att folk liksom sagt upp dig?
Ja, alltså det är väl mer typ att alltså det är på lite olika sätt. Jag skulle säga typ yrkesmässigt så har det ju öppnats betydligt fler dörrar, vilket är tacksamt för jag har stått och bankat på de dörrarna i 10 år, så att för en gång skulle vila lite i det är väldigt skönt. Sen är det väl så att det öppnar ju upp liksom, alltså det är ju väldigt kul när läsare hör av sig, så att det öppnar ju upp för en viss kommunikation där. Men sen känner jag ju att alltså det är en del killinspirationer i boken till liksom, killar som har liksom hört av sig och frågat om vi ska träffas igen. Och där känner jag faktiskt typ att det är nog bara en bild nu som de har fått att åh gud, kanske var hon verkar spännande. Men hade vi träffats så hade de liksom sett att ah, hon var precis som innan. Och då är de kanske inte så intresserade igen. Och så kan jag tänka ibland också med, eller så här, mitt självförtroende går gärna dit att ja, hur kul är jag egentligen? Mm.
Jag blir lite nyfiken på, har du fått liksom massa oombedda råd av folk som hört av sig? Nej, du ska inte göra så, gör så här istället.
Men boken slutar med att hon träffar en kille. Förlåt, spoiler.
Ja, men
alltså men kanske ändå så här, nej, de hör inte av sig med så mycket råd, kanske någon, men det är mer om man råkar gå in och läsa typ recensioner på Goodreads eller någon av liksom ljudbokstjänsterna, då ser man mycket bara typ, men här är liksom mest kanske det här är liksom en 13-åringen, 30-årings kropp. Alltså det hör jag mycket, att folk reagerar på att man inte kan vara så emotionell som vuxen. Så det tänker jag också att det kan folk skriva om. Som ett slags indirekt råd att vara lite mer kall.
Kritik förklätt till råd.
Ja, men lite liksom. Åt det hållet liksom. Mm. Och det tog jag liksom illa upp i början, men sen så känner jag också typ att jag tror att det handlar om att det är ju ändå ganska många vuxna som lever i långa parförhållanden. Och då, alltså det känner jag också nu när jag själv har faktiskt hittat kärleken och utforskat det, att man blir trygg på ett annat sätt. Och då är det lätt att glömma vilken anspänning det är att dejta och vilka känslor som kommer med det. Så att jag förlåter dem. Att de känner så. Ja.
Boken ska ju bli tv-serie nu. Kom i förra veckan, nyheten.
Ja.
Det är du skriver manus.
Det är jag och min syster som ska vara delaktiga i alla fall i manusrummet. Och sen är det huvudförfattarna Moa Herngren och Tove Eriksen Hildblom som bland annat har gjort Bonusfamiljen och Vi i Villa. Så de är mer rutinerade. Vilket känns jättespännande faktiskt, att jag och Adina då kommer in och har ganska så här fräsch erfarenhet i området och kan komma in med den inputen. Och sen är det Moa och Tove som hjälper till med strukturen. Och det känns också bra, skulle jag säga, typ att man, alltså boken är ju ändå liksom, det är ju ingen hemlighet att den liksom baserar sig mycket på mina personliga upplevelser också, och jag tror det är bra för en tv-serie att det blir lite distans, att det kan vara några andra som kommer in också och tittar på det och skapar byggstenarna, för att jag känner att det är, säg bara att de skulle slå ihop två killar i boken.
Ja, så kan det göra ont för dig.
Ja, eller i alla fall har jag väldigt svårt att greppa det. Alltså, jag, liksom, för att de är så tydliga, alla de här personligheterna. Och samma typ, men det är också lite läskigt att lämna över det till någon annan. Alltså så här, som ska, alltså speciellt när det gäller mig. För att nu alla runt mig har liksom fått acceptera att jag har tagit inspiration från dem och gjort det mitt eget. Och nu måste jag göra samma sak gentemot Moa och Tove. Liksom lägga Amanda, som är huvudkaraktären, i deras händer.
Jag tycker att det är så härligt i boken, för att det utspelar sig mycket i liksom Hoods, där jag också hänger. Typ en av de första scenerna på Grand, tror jag. Det är liksom gatorna kring Möllan och Sankt Knut och så. Kommer det vara det i tv-serien också?
Ja, men det hoppas jag. Det är målsättningen, verkligen. Och även nu när vi har börjat jobba med manuset så är allting runt, ja, Möllan mest, men det är kul om man vidgar sig lite över hela Malmö. Men det är ju så liksom, jag bor ju själv på Västra Sorgenfri och man märker ju att man, det är samma de jag känner som bor i Västra Hamnen liksom, man rör sig väldigt mycket mellan sitt jobb och där man bor. Och för mig då så är det Möllan och Sorgenfri, så det är en kort kilometer. Ja.
Jag tycker det var så jävla rolig detalj i boken, det här med att de har satt upp så här klörta lampor, det var så himla fint, och sen så kommer det fram att nej, det var ju bara för att stoppa prostitutionen på den gatan.
Ja, det säger mycket, men det är så märkligt hur vackert det är, men
anti-prostitution.
Men det är konstigt, jag känner ju, jag bor ju på Eslövsgatan och min grannes liksom föräldrar har bott på Sorgenfri väldigt länge, alltså så här 40 år, och det är intressant att höra liksom hur han berättar också om liksom hur de har upplevt att området har förändrats liksom, att då var det liksom, gick man utanför vilket hus som helst i Sorgenfri så stod det en bil som plockade upp någon, och det är ju liksom, det har ju förfinats på det sättet också, på gott och ont. Ja. Det är ju också lite, det blir ju en viss stereotyp som rör sig också i området när det liksom förändras.
Mm. När jag flyttade hemifrån så flyttade jag till Sankt Knuts torg, som ju är alla de kvarteren runt omkring där, är ju så otroligt hipstriga och puttinuttiga nu, men där var ju liksom, det var ju också så här, vi hade en jättegammal Saab då som var, man fick kolla på att fippla med nyckeln för att liksom få ut den. När man kom hem sent på kvällen så stod man där och då blinkade också lamporna på bilen. Och då kom det nästan alltid fram någon från Sankt Knuts väg då, som också var ett sånt stråk och stack in då någon sån. För det var ett sånt prostitutionsstråk som trodde att man gjorde en hemlig signal och sökte kontakt. Så är det inte där nu.
Nej. Det är ju det jag har ju tänkt på också. Det tar jag upp i boken någon gång också, när jag går på en av de gatorna i Malmö som man vet fortfarande liksom har den typen av verksamhet. Och när jag var som mest dumpad, hur också en bil stannade lite, tittade på mig och körde förbi och att jag till och med var fan. Inte ens där är jag intressant.
Den här boken har ju fått ett helt ovanligt genomslag ändå. Liksom, den kom ut i oktober förra året och den kom ut i pocket ganska snabbt efteråt. Och liksom, det känns som att hela Sverige har läst den, eller man ser den överallt. Liksom. Vad tror du det beror på att den fått ett sånt genomslag?
Ja, det är lite, alltså det är ju en, det här året har ju varit så här extremt overkligt. Och det är svårt att, alltså, det finns så många där ute som ändå kämpar med kärlekssökande och som också utsätter sig för så extremt prövande situationer. Och jag tänker att liksom, det kan bli ett andrum där, boken, att man inte är ensam i det. Och det känns väldigt fint att man har kunnat bidra till det. Sen kan jag inte riktigt säga att det var något som jag var självsäker eller så inför. Alltså jag vet att när jag, det var flera gånger som jag skrev boken som jag ändå drog den till papperskorgen och bara, jag måste radera den här skiten, för jag skämde så mycket över liksom också huvudkaraktärens beteende.
Till exempel vadå?
Ja, men jag tänker att mycket av det här, att hur liksom investerad man kan bli i en kille som man inte ens har träffat. Även om man har gått på, säg att man har gått på två dejter med en kille och han inte vill ses igen, så kan man bli riktigt heartbroken. De delarna, och också hur att det kan liksom dröja 3 månader att släppa någon i huvudet. Eller till och med ett år i värsta fall. Någon man bara kan träffa 3 gånger. Alla sådana grejer har jag skämts ganska mycket över när jag har dejtat. Och skämdes jag också för när jag skrev ner, för att jag kände att det här visar på en svag person på något sätt. Och det är jag nu efter en väldigt tacksam att jag höll fast i, för att nu känns det väldigt bra att ändå våga stå för den sidan typ. Men det är också en resa jag har gjort där jag har insett att just att det är så svårt att dejta, så det är inte alls konstigt. Alltså man har rätt att få vilka känslor man vill. Ja. Men det förstod jag inte riktigt när jag skrev. Men nu känner jag ändå bara att det är viktigt. Att,
ja. Du hittade något som ganska många kände igen sig.
Ja, men det är det jag hoppas i alla fall. Typ, att folk har tagit till sig det. Att man ska inte skämmas för de känslorna man får. Men sen, eller så här, jag tänkte säga att jag är väldigt överraskad över att det har gått så bra. För att jag kommer ihåg också när boken släpptes. Och så var jag lite nervös, för att jag har ju liksom använt olika inspirationer då i det verkliga livet och byggt den här romanen. Och jag har varit väldigt orolig också, typ att någon ska känna igen sig, att man ska ta illa upp. Så jag har liksom anonymiserat mycket. Men så kom jag också ihåg att jag tänkte att ja, men oddsen, liksom chansen att den blir väldigt stor är väldigt liten. Så jag har nog inget att oroa mig för. Så att jag hade liksom inga förväntningar när den kom ut, förutom att man hoppades att den skulle bli läst. Men
Alltså jag kommer ihåg, jag var inne i en bokhandel i Malmö, så skulle jag köpa den till min bonusdotter som var typ 20-årsåldern.
Vad hedrande.
Ja. Och då var det så här, men varje gång jag var inne i bokhandeln så var den liksom slut. Och han som jobbade sa det, han bara, men den hinner liksom, vi hinner knappt packa upp den. Och så är liksom den batchen slut. Så att det var ju så här superfenomen. Men det jag tyckte var så spännande, för att och liksom när jag läste det, var att jag tänkte på liksom mina egna heydays när jag hade så här ett tjejgäng och vi partade skitmycket och det var liksom galna liksom sjuka historier varje helg. Och det var att vi alltid satt och analyserade allting efteråt jättemycket. Och gav varandra råd. Och jag kände så här att jag ägnat så här år av mitt liv åt att analysera liksom mina tjejkompisars historia. Så här att, ja, men varför funkar det inte när du gick på dejt med en kille som hade ett skelett runt halsen och en t-shirt som det står fistfucker på? Alltså det här har faktiskt hänt liksom på riktigt. Så här. Eller liksom någon som var i typ Köpenhamn och träffade någon som typ hade någon, fan var det mink hemma? Liksom. Ja, men alltså sjukt djur. Liksom. Men det jag tänkte på i din bok, Amanda, var att den typen av efteranalyser fanns inte så mycket av. Eller att se hela tjejgänget liksom sitter och liksom analyserar allting, utan mer liksom huvudpersonen som själv resonerar, eller?
Ja, alltså jag håller med dig om att boken inte innehåller så mycket det. Sen kanske inte det gestaltar verkligheten hundra heller, och det kan ligga i att jag ofta skrev när man var i känslostormarna mycket, eller när man liksom var riktigt, riktigt nere. Och under de perioderna, eller så här, stunderna, så var man ofta själv. Och då blev det en reflektion. Alltså, skrivandet var ju också ett sätt för mig att hantera allt jag var med om. För faktiskt när jag skrev så tänkte jag inte heller att det skulle bli en bok. I början var det bara för att försöka bearbeta känslorna som kom av det. Och då var det väl ett samtal kanske mellan mig och mig själv på något sätt.
Men kan inte också ha att göra med att, jag menar, en sak som förändrats ändå ganska snabbt i dejtinglivet är att man i mycket högre grad nu träffar folk som ingen omkring en känner. Alltså på grund av Tinder. Alltså att de här kompisarna kanske inte har så jättemycket att säga om skelettkillen, för de har aldrig träffat honom.
Jo, men jag tänkte dock säga att alltså, så kan det ju vara till viss del, men samtidigt känner jag igen ganska mycket det här att åren av att analysera. Alltså typ, min syster säger ju det att det skönaste med att jag har hittat någon nu är att hon slipper lägga 3 timmar om dagen på att snacka om en kille. Så jag känner ändå igen att jag också gör det. Men det kanske är för tråkigt för att skriva ner liksom också.
Det är ju väldigt tråkigt att vara kompisen till den som håller på så. Mm. Men vad hade det för funktion för dig att det här ältandet liksom?
Ja, men alltså, det finns ju en trygghet i ältandet. Jag har ju också så här OCD. Vilket gör att jag ältar extremt mycket i livet normalt sett. Och kommer det då in att man lever i dejtingsammanhang så blir det ju ännu värre. Men jag säger typ ältandet betyder ändå ganska mycket. Både för att stärka en att kanske fortsätta försöka med personen. Eller så här, lägga ner det. Ja, men att det är... grund och botten får man inte ut så mycket av det i efterhand. Alltså jag sitter ju inte nu och liksom känner att att det är mina bästa minnen.
Men det är ju också någonting, själva ältandet, det är ju någonting som alltid, det har väl pågått sedan dag ett när olika människor började träffas i romantiska sammanhang. Liksom. Det är bara öppna valfri Jane Austen roman så är det är ett enda långt ältande. Om liksom, den och den som sa, vad betyder att säga det och det? Och,
Absolut. Mm. Och jag är 44 nu. Så att det ligger en bit tillbaka i tiden då, när jag hade det här tjejgänget och vi var ute skitmycket. Och det var ju, jag tycker att det var ju kul liksom, för att det var ju också att den ena skulle ett övertrum för den andra med liksom den sjukaste historien på något sätt. Så att det var liksom en clownparad av män och kvinnor som liksom passerade. Men det som verkligen var det viktigaste under liksom, för min generation tror jag, det var när Sex and the City kom. Och den här boken som hette så här, He's Just Not That Into You. Kommer ni ihåg den? Eller nej?
Jag och Maria
i så här, den äldre generationen.
Det finns ju en film också som heter det.
Exakt. Och just det här att varje gång liksom någon håller på och ältar, om man då bara liksom säger så här, han kanske bara inte är så intresserad av dig. Mm. Det tar ju slut på allt liksom grubblande kring det. Men
jag tror det
är ett sätt att se på det.
Men jag tror inte det är den frågan som till exempel Amanda i boken håller på med när hon håller på och älter. Ska jag fortsätta vara kär eller inte? För att så här, man väljer ju egentligen inte vem man, om man är kär eller inte. Alltså det är inte något man kan styra över.
Nej, alltså jag brukar känna efteråt exakt det. Att alltså det här, man liksom, får man inte svar snabbt på sms, behöver man jaga någon två gånger, ja då ska man egentligen bara lägga ner. Alltså det är också mitt råd när... jag är ute och pratar i olika sammanhang nu och folk benämner mig som dating-expert, vilket jag verkligen inte tycker jag är. Men liksom att det är liksom det enda man egentligen ska gå på. He's not that interview liksom. Men sen kan jag också känna att det är så extremt svårt att kontrollera när man får sina känslor, som du är inne på, Ida. Att det är liksom... alltså jag tänker också att... Det är också svårt att ha perspektivet när man dejtar. Jag tänker på en som också är med i boken, som jag då upplevde själv. Alltså typ att jag frågade en kille rakt ut, för han hade ställt in två gånger och bara, men vill du inte träffas? Alltså det är okej. Men då måste du bara säga det. Och han bara, Amanda, jag vill jättegärna träffas. Jag längtar ju efter det. Och sen så blev det aldrig att vi sågs igen, utan att jag skrev två gånger till efter det. Alltså sånt är så... Alltså, man försöker då känna att nej, men han är inte... He's not that into me. Men att... när man ändå får den signalen och han säger så rakt ut, jo men jag är intresserad, då är det svårt att hålla fast vid
ibland
andra.
Ibland finns det andra hinder, alltså, än att man inte är intresserad. Kan jag känna som en person som säkert har vatten som har sagt det där. Ibland kan det vara något annat som gör att man inte kan. Så det är ofta
ja, fast sen träffades vi ute och så sa han till sin kompis att han skämdes.
Ja,
han var nog medveten om det. Men då känner jag också det, att han kunde liksom inte säga till mig, jag är inte intresserad.
Nej,
och då är det svårt för en själv som är så kärlekstörstande att kunna dra den slutsatsen. Och det kunde ju inte ens mina vänner. Alltså det var ju ändå inte ofta de sa lägg ner detta. De gjorde det med några. Men att det är liksom även lite svårt för dem ibland att avgöra.
Jag tänker ofta att olycklig kärlek bara är någonting som verkar drabba folk, och när det har drabbat dem som vän får man bara vara så här, ah, vad tråkigt att det här har hänt dig, det är som en sjukdom. Ja. Alltså att det går liksom inte att säga, sluta vara sjuk, din idiot. Förlåt.
Får jag bara göra en notering här? Alltså jag vet inte om Ida är du är romantiker.
Ja.
För att det roliga här är att du läser det här som att liksom Amanda i boken typ blir kär i folk, och jag tänker sen, men hon vill ligga och hon är lite så besatt, och du är så här, nej hon är kär.
Jag är ganska mycket romantiker.
Amanda sitter ju här bara.
Men när folk är så där att de blir väldigt besatta av någon väldigt snabbt, då kanske det inte är att man är kär, då kanske det är att man behöver liksom,
men det här ju,
känna ens värde upprättas på något sätt, att man har låg självkänsla. Men även då är det väl inte så bra att bara rub it in your face, han vill inte ha det.
Det är ju jättesvårt att avgöra när man är kär också. Alltså även nu med min nuvarande kille, alltså jag är väldigt lycklig med honom, men alltså både han och jag ändå öppna samtal om liksom vad är kärlek. Alltså ibland känner man ju, är jag inte dugg kär idag, men dagen efter är man, så det kämpar man ju även med i en relation. Så att jag tänker att det är ännu svårare när man dejtar på det sättet, att alltså när man har blivit dissad flera, alltså många gånger, så blir det ju också en spiral där man bara försöker lösa problemet. Alltså i slutet kommer jag verkligen ihåg att jag kände att nu, alltså att jag bara måste hitta en lösning på detta. Varför vill ingen ha mig?
Och då handlar det om att upprätta sitt värde, alltså en känsla av värde.
Men grejen är, alltså det är så jäkla svårt att träffa någon. Jag ska inte prata så mycket om mina egna erfarenheter, men jag känner att jag ofta tänker så här, att jag hade så här en clownparad liksom i mitt liv av män och pojkvänner, inte alla var inte clowner liksom, och sen till slut liksom så träffar jag mannen som jag då är gift med idag sedan 7 år tillbaka, men att jag bara kände så här, det är så jäkla svårt att träffa rätt, och jag känner så att han är verkligen liksom, vi ska vara tillsammans resten av vårt liv liksom. Men att det är så svårt att hitta rätt person, det är verkligen supersvårt.
Det är ju ett under att någon träffar någon överhuvudtaget egentligen, tycker jag.
Ja, för att Malmö är ju fullt med clowner liksom. Ja. Det är ju det. Alltså, men, eller hur?
Ja.
Nu släpper vi en ny podd, Expressen Dock. Einar han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad hände? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Det är därför jag vill att den här boken ska utspelas i Malmö. För att det finns en viss typ av killkaraktär som man bara, ja, han är så jävla mycket malmöit. Alltså det är lite slapp. Man vet inte riktigt vad man vill. Man liksom, jag tror inte det hade funkat i en effektiv, mer liksom,
marknadspjäs
alltså, stad som Stockholm till exempel.
Jag känner ju att det är mycket droger här nere. Ja. Alltså, varannan dit man går på så är det en stoner ändå. Och man vet exakt alla mönster när man går på första dejten också. Jag håller med dig. Det finns vissa så här stereotyper man träffar. Ja.
Men Maria sa igår under vårt försnack att hon inte kände igen sig i boken.
Jo, eller nej, ja och nej. Alltså jag känner igen mig i de här, alltså i de olika känslorna och kan tycka att eller jag tycker att alltså, även när man är tillsammans med någon. Nu har jag varit tillsammans med samma kar i 29 år.
Applåd.
Jag tänkte att Ida skulle säga, vad skrytigt. det har bara blivit så. Även om jag har varit det, liksom alla möjliga av de känslorna som är i boken, de går man ju igenom även om man är tillsammans med någon liksom. Så, mer eller mindre ofta. Men vad jag också tänkte på när jag läste boken var att det var, för mig var det otroligt exotiskt, och du var inne på det där, Amanda, när du sa nu för en stund sedan att det var om man inte har fått svar, om man inte har fått liksom sms inom så här jättesnabbt tillbaka. Och när jag, alltså min förra då singelperiod som var nästan 30 år sedan, då var det så här, man hade en telefon hemma som satt i väggen, och hade man då träffat någon som man hoppade skulle höra av sig, då satt man hemma och väntade på att den personen skulle kanske höra av sig. Och sen så hände något sån här fantastiskt att det plötsligt fanns telefonsvarare som man kunde ha, en apparat som man satt också in i väggen.
Det minns man från 60.
Med kassettband i. Och då kunde man ändå, då kunde man gå och köpa mjölk om man behövde mjölk och behövde inte sitta pall hemma.
Så att du broderade bredvid telefonen.
Självklart. Och sen så kom den här uppfinningen att man kunde vara ute jättelänge och så kunde man ringa hem till sin telefonsvarare och få det uppspelat. Så ja, det var liksom alla de här olika stegen. Men allt det, trots detta, så var det ändå att allting gick så otroligt långsamt när man skulle liksom försöka etablera en kontakt. Men i din bok så fattar jag liksom hur otroligt jävla snabbt det kan gå nu för tiden liksom, i liksom själva dejtingförfarandet. Det tycker jag är otroligt... Ja, men det är så här otroligt exotiskt för mig och fascinerande, och jag tänker att Jesus, om jag skulle bli singel nu igen, nu har jag inte haft en chans.
Alltså Maria, får jag bara säga, förlåt att jag skrattade, men jag minns också den tiden.
Jag tänkte säga att det var ju min första diss jag fick någonsin, var ju på telefonsvararen och att jag ringde till den. Mm. Och så var det Sebastian som var så, Amanda, jag gör slut. Så jag känner också igen till att just kunna ringa till telefonsvararen med farhåga. Det går jättesnabbt, ja. Alltså det är också så att man, på tal om det här med att sitta och analysera väldigt länge, att det går så snabbt spär ju på det också, skulle jag säga. Typ, att får man liksom inte svar inom några timmar ändå, så är det något som är konstigt. Och det är det också lite kanske. Alltså, jag känner att när jag väl nu träffade min kille, vi var ju så, vi blev ganska kära direkt, så vi började ju liksom också skriva väldigt mycket. Och då inser man också att jag, de andra killarna, det var liksom inte riktigt... Alltså, man inser det i efterhand, att det var inte riktigt samma sak. De var inte lika intresserade.
På ett lite större plan så finns faktiskt forskning som visar på det, att man brukar säga att Tinder har gjort det svårt för människor att binda sig och att blivit mer kräsen och så. Men det som har skett är att med online-dating går det snabbare ofta. Alltså dels från att man träffas till att man har sex, men också från att man träffas till att man blir ihop, och från första träffen till att man gifter sig går också snabbare. Ja. Så det har faktiskt effektiviserat dejtingen.
Men det vidare tänker jag, som tror jag som Maria liksom har varit så här seriemonogam, eller jag har varit i alla fall.
Ja, det får man väl kalla det för också. Ja. För mig. Ja.
men det är det här med att, alltså jag kan också fatta att det är så här effektivt att liksom Tinder-dejta och sådär. Men det jobbiga är om man får så många nej på en gång. Att bli så här avvisad hela tiden. Mina, liksom, de jag känner som är singel, alltså det är det som knäcker dem. Liksom. Att få så många nej liksom på en gång innan man hittar rätt. Liksom. Och det, hur fasiken hanterar man... Det,
ja,
liksom.
Alltså det känner jag ju att det är också kärnan i boken. Alltså det här, alltså jag brukar ju säga jakten på den tredje dejten. Men det handlar ju liksom om, alltså, min förvåning över att jag dejtade så många olika typer av killar. Och alltså 9 av 10 ville inte träffa mig mer än 2 gånger. Och... det, och också av anledningar som ibland var väldigt sårande. Och det gjorde liksom att man hela tiden skalas ner. Och det har jag reflekterat på nu i efterhand, att jag alltså nu har det ändå gått typ 2 år och jag är inte återhämtad alls när det gäller min självkänsla. Alltså även med min kille så är jag väldigt orolig nu. Alltså både i... att liksom varje gång vi hänger så ska jag ändå klä upp mig, jag ska sminka mig, jag ska raka mig. Och jag hatar att raka mig och jag gillar inte jättemycket att sminka mig heller. Men jag gör det, och det gjorde jag aldrig innan. Och nu är det liksom, och jag får liksom komplex för min vagina. Alltså det är väldigt mycket som faktiskt har tagit stryk av den här perioden. Och det har jag inte pratat om så mycket nu i efterhand ändå. Men att jag bara insåg det också för några veckor sedan, hur... skadad jag är liksom från den. Jag vet att jag typ smugglade in en rakhyvel. Adina, min syster då, och jag var hos vår farmor, och Adina tycker att jag ska vara helt neutral, jag ska inte göra något jag inte vill, och då liksom smugglar jag med en rakhyvel och jag öppnar inte när hon knackar i badrummet. Alltså jag liksom helt plötsligt börjar dölja liksom att jag fixar mig. Och jag känner att det är något som är väldigt osunt i det, och jag gjorde inte det innan.
Ja. Det är nästan som att vara på så här anställningsintervju och gå på dejt efter dejt, och man liksom blir utvärderad och man ska utvärdera den andra, men är man kvinna så är det främst en själv som blir utvärderad. Och, så jag, vad hemskt.
Ja, men också, och det är inte bara utseendet som jag sa nu också, alltså det här ska inte bli för mörkt, men det är liksom, det är också typ jobbet och ens lägenhet. Alltså när jag gick in i det, alltså när jag bestämde mig där efter 30 att nu ska jag ändå dejta för jag saknar närhet, alltså så tänkte jag ändå, ja men jag har ju ändå ett ganska häftigt jobb, det borde ändå sälja, liksom någon kille borde bli intresserad av det, och jag gillar inredning och så, och jag tycker jag har en bra lägenhet, så jag tänkte att jag hade ändå lite krokar som jag kunde fästa i dem, men inget av det var intressant, alltså ingen stannade, fast jag liksom, det började till och med gå till överdrift hur jag pratade om jobbet ibland, för att jag ändå försökte. Och det är också någonting som många delar i ens liv, ingenting var attraktivt, och det, ja, det är inte lätt alltså. Och det tycker jag det pratas lite för lite om också när det gäller alla singlar där ute som kämpar, att det är liksom, man gör, det är basically att man har ett annat heltidsjobb och man blir också så degraderad i det.
Jag tänker också på liksom boken liksom Männen i mitt liv, Sofia Rönnopessa. Och då tänker man också så här, men att det också liksom handlar om killar, alltså det är på något sätt också så här männens marknad där de är så här, men här kan man passa på hur liksom man kan ta för sig hur mycket man vill. Det är nästan så här ett smörgåsbord av liksom kvinnor i så här Tindermarknaden, och att de kan liksom skjuta upp tidpunkten för när de vill liksom knyta sig, eller vad heter det?
Binda sig, innan
de vill liksom binda sig. Så det är ju frågan, så här, är liksom Tinder också ett system som är mer anpassat efter liksom dudesen och fuckboysen, eller är jag, shit, nu låter jag sitta här och låter som en kristdemokrat, det var inte meningen. Sorry.
Alltså andra sidan av det är väl att, alltså i så fall gynnar ju Tinder också yngre kvinnor eftersom det också är deras marknad, eller? Alltså jag menar, speglingen av det blir ju att det gynnar, jag tänker att det gynnar helt enkelt de som är väldigt attraktiva på datingmarknaden.
Ja, men
båda,
jag tror,
båda känner, eller?
Jag tror du har en, alltså poäng i att kanske det är så att killar klarar lite bättre one night stands till exempel. Mm. Det är en analys jag har fått på sistone när jag har försökt titta på tjejer och killar. För att jag upplevde ändå när jag också liksom dejtar mycket att båda könen söker efter kärlek. Alltså det är så pass jobbig process att dejta via Tinder och så vidare, eller gå fram och ragga ute. Att det finns en önskan från både tjejer och killar idag att ändå hitta någon. Men det jag kan se om jag tittar på mig själv och på mina vänner är liksom det här att det är lättare för killarna att bara gå hem och ligga. Och en tjej som kanske ändå vill ha någonting mer. Alltså att det blir ändå ett, går jag hem med en kille och han bara sticker på morgonen, så kan jag inte låta bli och känna en sorg i hjärtat typ, att jag har blivit liksom kvarlämnad på något sätt.
Ja,
och det, alltså, alla killar känner säkert inte så, men att jag kan tänka mig att det är någonting biologiskt där också som gör det lite lättare för många där.
Men jag tycker kul att man, förlåt det här är det sista jag ska säga, men sen ska jag sitta och hålla käften, men det hade varit kul om det hade funnits så här som ett, inte rehab, men typ som ett spa liksom, så här, som du nämnde innan, så här, man blir sliten eller skadad av att ha dejtat mycket, så kommer man till ett ställe liksom, där man får så här, gurkvatten och liksom.
Verkligen. Jag tyckte det var jättebra. Alltså en månads healing av att man är värdefull. Det hade varit jätteskönt.
Skulle du önskat att du hade gjort på ett annat sätt nu när du tittar på det efterhand?
Alltså jag skriver ju ganska mycket i boken att liksom det här, jag är så trött på det här, när du minst anar det så kommer det. För det sägs väldigt mycket mer än vad man tror, alltså, från folk. Och lite samma kan jag känna på den frågan att jag, alltså man kan ju känna att, alltså att jag typ bartendern i boken. Jag tycker att huvudkaraktären Amanda, om jag nu ska prata i tredje person, jag tycker hon skulle sluta träffa honom betydligt tidigare. Men jag vet ju också att det är omöjligt. Alltså jag vet det liksom, alltså samma önskan av att det ska gå bra trumfar liksom orosmomenten. Så att det är ingen idé att sitta och ångra saker, för att liksom, jag vet att jag hade gjort samma sak om jag hade gått tillbaka igen liksom. Jag tycker att det är svårt att prata om utveckling när det gäller dating, för jag tycker att man kan nå utveckling ett tag, sen går man tillbaka.
Men en bartender är också en helt oemotståndlig typ.
Ja, visst är det.
Alla ska någon gång ha träffat
en bartender. Vad sa du?
Alla ska någon gång ha träffat en bartender.
Ja, men jag hade en så extremt olycklig kärlek som inte då blev någonting alls. Just med en bartender som verkligen inte var intresserad. Men det fanns så många olika skäl jag kunde liksom rada upp till att han ändå var det liksom.
Maria, jag fattar inte att du missar möjligheten här att referera till Tunna blå linjen. För vem jobbade som bartender i Malmö tidigare? Hallå?
Just det, Oskar Töringe. Jag måste visa en sak här. Det är jättebra poddmaterial att visa en sak. Jag vet detta, men jag vill ändå visa detta. För Tunna blå linjen
Ja.
Som du då inte har sett.
Nej, men säg inte
det. Är galet, men den finns kvar.
Men jag ska säga att hela min familj är fans. Det är bara jag som är det svarta fåret, att jag inte har hunnit den.
En som jobbar som bartender var han som spelar Magnus. Polisen. Jaha, Magnus, han jobbar på Tempo. Det var inte han som jag var kär i, vill jag då bara förtydliga. Men jag bara såg på Instagram, det var ett litet bildspel här som en av skådisarna la ut inför sista avsnittet, och då ska jag visa den bilden här på Magnus där han ligger i en paus och läser en bok. Och vilken bok läser han?
Det där, hjärnan kan inte greppa det där.
Jag tyckte det var så fint, han är helt inne i boken.
Ja, men det där var
inbunden
så...
dessutom.
Ja, men också när det är... Jag vet inte, det är så här, det är väldigt fint när kvinnor läser den, för att då blir det liksom ett systerskap som jag känner är viktigt. Mm. Men det är också spännande när män läser det. Och jag kan, eller så här, det är lite generande, men roligt att tänka på. Och vad häftigt. Det är, ja.
Men jag måste bara få svar på en fråga som jag... jättenyfiken på. Vad har du fått för perks av liksom att ha skrivit boken? Alltså till exempel, du nämner plan B mycket liksom. Är det så att när du kommer dit så får du gratis öl livet ut eller
grann? Nej, nu ska jag inte sitta och klaga här, men jag tycker det är lite perks faktiskt. Det är verkligen en sån här profet i sin egen hemstad, skulle jag ändå säga. Det är... Eller, jag är ingen profet, men det var kanske ett tungt uttryck. Men alltså jag märkte liksom, jag hade ändå någon slags hoppning när Natur och Kultur bestämde sig för att publicera den. Att ja, men vad härligt liksom. Då blev mitt klubbliv ett helt annat. Men det har inte 100 förändrats på det sättet jag hade önskat.
Om det är något du borde få så är det gratis milkshakes i livet ut på Casual.
Ja, men tack. Jag hoppas att de hör. Nej, men alltså det är även Bjäre. Alltså jag känner liksom lite från Skåne att det är många läsare, vilket är fint, men det är liksom ändå det är liksom har blivit mer exotifierat, alltså så här exotiskt i Stockholm, tänker jag. Alltså där kommer det mer förfrågningar.
Alltså vad har blivit mer exotiskt, boken?
Nej, men att liksom jag tänker typ att om vi bara tittar på jobbsammanhang och annat som har hört av sig, så är det mer runt om i landet den här liksom.
Det är den här sura skånska malmitiska andan som jag pratat om.
Skandal.
Men då skickar vi vidare det önskemålet.
Ja, men jag överlever. Ja, grejen är den att när man är uppvuxen på landsbygden på Bjäre, så har man inte heller så mycket förhoppningar om att vara den populära i stan. Så att jag är ändå van vid att gå en annan väg, vilket också känns lite tryggt.
Men boken ska ju bli tv-serie då. Men vad mer väntar i ditt liv? Vad håller du på med?
Jag har skrivit på för en ny bok med Natur och Kultur. Så det är
det 2.0? Är det uppföljaren?
Alltså... Nej, den handlar om lite andra grejer. Men däremot så marineras en uppföljare också, vill jag säga. För att jag känner att det är väldigt kul att ha det. Men jag vill inte riktigt känna en tidspress på den. För att det är skönt om den kommer lite mer organiskt. Så att det bygger på genuinitet liksom. Men jag jobbar för den boken. Och sen driver jag ju också både en stiftelse med min mamma och min syster för att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Så jag jobbar i den heltid, och sen har jag även så här ett produktionsbolag inom film och poddar, så vi gör ganska mycket. Så det är mycket manusarbete, det är boken, och sen är det lite liksom jobb med ungdomar.
Jag måste bara fråga, alltså tv-serien när den kommer den prata skånska? För jag tänker på, jag har hållit på med en artikelserie som heter Skånskan slår tillbaka.
Ja, ja, ja.
Och då noterar jag så att ljudboken...
Ja, jag vet. Det är många skåningar. Jag tänkte att du skulle komma dit.
Alltså ljudversionen av din bok, Amanda. Alltså just att höra den på rikssvenska. Alltså det är en jättebra uppläsare. Mm. Det känns som att hon har liksom... Det är liksom rätt attityd.
Jag tror också det. Hon har väldigt bra ton.
Men att liksom... höra någon säga Ramlösa, Eslövsgatan, Sofia Ro, alltså det känns ju jättekonstigt liksom att det inte är på skånska, för jag menar, du är ju skåning.
Ja,
du alltså, själv, fast du är ju inflyttad, du är inte malmöit.
Nej, men jag är ju det, skåning. Jag bor ändå på rätt sida om gränsen Skåne-Halland.
Ja, det är viktigt.
Men ja, alltså jag tänker, om att serien ska spelas in här så kommer det vara mycket skåningar. Sen tänker jag också, när man är ute och dejtar så träffar man så mycket olika typer av killar. Alltså de största duscharna finns ändå bland stockholmarna. Så att de kommer väl vara representerade på något sätt. Men att jag också tänker att man ska värna skånskan lite. Sen när det gäller ljudboken så tyckte jag det var ganska fint att det gestaltades av Fanna då, liksom, att vi kommer från två olika städer och har liksom dejtat väldigt mycket på olika håll. Men jag kan också ha förståelse för när saker uttalas fel. Att folk reagerar, speciellt de från Skåne. Mm. Typ, att, kanske speciellt de från Bjärealvön, för där tror jag folk tog mest illa upp att folk byanamnen sades på fel sätt.
Oh.
Där kände jag att jag gick över en gräns jag aldrig kommer leva. Det är kanske därför det inte går så bra här i Skåne.
Det är därför jag aldrig blir inbjuden. Arvslösta rupparna. Ja, nej men i allt detta hektiska är vi väldigt glada att du hade tid att ta dig hit och snacka lite med oss.
Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, det är det jag säger. Varenda förfrågan jag får från Skåne måste jag träffa så att jag når ut till alla där ute. Ja.
Vi skulle också berätta att vi har fått lite feedback efter förra podden. Bland annat har vi fått ett mejl från Silla Jackert, Maria.
Mm.
Som...
Och Silla Jackert är alltså...
skaparen av Tornadolinjen.
Nu är det bara shame, shame,
hon,
shame.
Hon reagerade blixtsnabbt, måste man ändå säga, när avsnittet lades ut. Ska jag helt enkelt läsa upp? Det är inte så långt.
Ja.
Ja. Hej kulturredaktionen. Tack för ert engagemang i Tunna blå linjen. Det är otroligt roligt att följa både er punktmarkering och nu avsnittet Gräv bort Skåne. Jag försöker undanhålla mig från direktkontakt med recensenter. Man vill ju inte vara en Erik Hemmendorf. Kan jag förklara
det sen?
Men nu skriver jag ändå till er så här, : Lea är inte baserad på Rakel Shukri. Inte Dragana heller. Trevlig helg, Silla Jacka.
Det var olyckligt. Jag sa att vi inte fått det bekräftat, men jag ändå har velat leva i fantasin. Jag har ju hört det här ryktet spridas från en ganska nära produktion av Tunna blå linjen, men jag tycker att det passar så bra att Rakel och Lea skulle vara, att Rakel skulle ha varit förebild för Lea.
Jag tycker själv att det här känns jättepinsamt. Nummer ett, det är inte jag som har spridit ut det här ryktet.
Nej,
det är min oansvariga chef.
Men man kan ändå tro att du liksom såhär, lever nära din dröm så att du är Lea.
Alltså, jag är Rakel.
Alltså, det känns lite bra nu när Lea, nu kan man väl säga att den karaktären har blivit begravd i sista avsnittet. Så det känns bra att det inte var...
Eller konstiga namnet, men namnet i hennes mejlar, Erik Hemmendorf, det är alltså producenten till Ruben Östlund.
Ja,
som en DN-skribent skrev en text om här om veckan, att varje gång jag skriver något inte jättepositivt om Ruben Östlund så skickar den här producenten ett meddelande som är så tönt till skribenten, och hon ville alltså inte vara en sån så. Och då, och hon liksom hade ju ändå vänlig ton, så att då svarade jag, kallar oss i alla fall inte för töntar.
Amanda, har du liksom, hur många har du fått några så här divalater liksom? Håller du på så här mässa liksom kritiker så här tönt?
Nej, det vågar jag inte.
Eller idiot.
Det behöver
eller...
ni inte ha med podden, men Sydsvenskan var ju ändå den som skrev ner min bok mest av alla
tider. Såklart, det är det så.
Men Nej, alltså det har jag inte. Och jag sitter nu också och ångest över att jag sa att jag inte får något stöd från Malmö. För Grand och Plan B har ändå liksom... de har ändå peppat på sina håll. Casual liksom körde en tävling när boken kom ut, wow, där de delade ut böcker gratis. Så att det, de är inte... Och Taproom tror jag också, så att de är liksom inte helt osynliga. Det
tror jag inte är public service. Nu har vi nämnt många företagsminnamn.
Alla mina festställen.
Det här var Gräv bort Skåne, en podd från Sydsvenskan. Producent var Gustav Wirtén och David Hellander har klippt. Följ oss gärna där du lyssnar på poddar. Vi kommer varannan vecka. Och de veckor vi inte kommer kan man lyssna på vår systerpodd Malmö Darlings. Följ den också. Hej då!
Känns det? Bra, tack för att jag fick komma.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.